Knallhatten av Erik Andrén. Första delen. Jag minns så väl dagen när farfar dog. Jag satt på soffan i granngården på andra sidan ån. I brist på annan sysselsättning hade jag begivit mig dit. Folket i gården hade en piporgel som räckte ända till taket. Det var den som var intressant. Äldsta sonen i huset var bra på att härma klockaren. På söndag förmiddagen brukade han spela psalmer på piporgen och sjunga med sin målbrottsröst. Den uttjänta orgen pep och skrek och så blev det tyst. Pojken gjorde en paus, mumlade något om död och grav i en plåttratt som han monterat upp där bredvid. Förlängde med ett par försynta ackord och så återkom rösten ekande: Jesus Kristus ska uppväcka dig från den yttersta dagen. Plötsligt slog han båda händerna i tangentbordet och avlossade ett dundrande basackord som mynnade ut i ett utdraget Amen. Sedan vände han sig om och tittade på ungdomarna som satt uppradade på utdragssoffan innanför dörren. Så brukade också klockaren göra, titta bakom sig och gå ned i kyrkan för att kontrollera om menigheten hasade sig ut. Det där med sång i sammanhanget hade pojken uppfattat fel enligt husfadern. Klockarna brukar inte sjunga till postludiet. Men nu satt jag där på granngårdssoffan och kände mig viktig. Jag var 9 år och viktigheten kom sig av att jag på söndagsmorgnarna brukade få tjänstgöra som orgeltrampare. Ibland sjöng jag med. O satans boning tänker på och de fördömdas pina. Pojken som spelade passade på att välja psalmer med svordomar för att sången skulle få större effekt. Han hade också försökt lägga sig till med ovanan att svära, men det hade inte lyckats så bra. En survel vid örat av fadern, en skarp förmaning av modern att låta det vara sista gången blev resultatet. Satans boning, drog pojken på orden med darr på rösten och såg med skadeglädje på fadern över brillorna som hängde på näsan för syns skull. Klockaren hade också sådana, fast med glas i. Du behöver väl inte ta i så där heller, förbarmade fadern där han satt på vedbänkslocket och rökte. Och så finns det ju andra psalmer också. Ta en ur Sions harpan. Den där om, var är min vilsna son ikväll? Eller hur det nu var. Men pojken som förstod piken hade föresatt sig att hämnas örfilarna och garderat sig med en alldeles ny psalm som ingen annan kunde. Fadern kom inte åt att straffa honom för det som stod i psalmboken och därför passade han på att ge igen för alla oförrätter. Han kallade mig fram till orgen, jag trampade på så att svetten dröp. Tag dig i akt, vill satan du påkalla. Han bräkt och sjöng så det stod härliga till. Psalmen hade just förklingat och jag hade satt mig på sofflocket när far steg in. Han såg underlig ut. Och en aning sade mig att någonting hänt. Du ska komma hem, sa han. Farfar har gått bort. Det blev så tyst i stugan på en gång. Alla som hade skrattat och flinat åt klockaren strax innan blev plötsligt allvarliga. Gått bort, tänkte jag. Det var väl ingenting märkvärdigt i det. Farfar brukade ju åka till stan med potatis och ved och frågade någon farmor vad han var, brukade hon säga. Han är borta idag. När jag såg så många allvarliga ansikten omkring mig blev jag ängslig. Far och husbonden i gården pratade på. Var dog han av? Frågade husbonden som var en släkting till farfar fast jag inte visste det då. Så småningom började det gå upp för mig att farfar gått bort för alltid. Att han aldrig skulle komma igen. Aldrig. Minnen någonstans ifrån dök upp. Jag hade varit på begravningar med föräldrarna och mindes gransalar, svarta kistor och gråtande människor som sade adjö till dem som låg i kistorna. Kamraternas ansikten vändes mot mig och för att avleda uppmärksamheten började jag betrakta kackerlackorna som grävt gångar i fogarna på den vitlimmade spisen. Rappningen som var sprucken liknade Europas karta som hängde i byskolan. Det var min första medvetna kontakt med döden. Förr hade den alltid drabbat andra. Främmande grannar, avlägsna släktingar. Nu hade den kommit också till oss. Ofta hade jag fått följa med far till de ensliga skogsgårdarna där farfar var hemma. En sådan frid som där rådde fanns inte någon annanstans. Kunde det komma sig av att folket i gårdarna förlikt sig med döden som här var en ständig gäst? Alltid fanns där någon som väntade på döden. De bekanta yxhuggen på liderbackarna tystnade ett efter ett. Åldringar som brukade stå där var plötsligt borta. Så enkelt var det. Som om de ropats in till något välkänt som de länge sett fram emot. En sådan underlig tillförsikt. Nästan som om de varit vana att dö. Mitt i den hårdaste verklighet hade de gått omkring som i en vacker dröm. Hur än allting runt om växlat skulle de ändå aldrig plånas ut. På sensommaren, det var i augusti, var farfar, min äldsta syster och jag ensamma hemma. Farmor hade tagit sitt ullknyte och ränt iväg till granngården för att karda och spinna. Det var inte ofta hon gick hemifrån. Hon är lite underlig, påminde jag farfar att grannarna sagt. Och då sa farfar, hon blev så när Hugo dog. Hugo, äldsta sonen. Ljuset i skolan som läraren och allt folket i byn talade om. Han reste till Amerika och var borta. Farmor gick som i vånda, skrev brev på brev, fick aldrig något svar. Så en dag kom ett stort konvolut med konsulatets stämpel och sigill. Hugo hade dött i det främmande landet. Långt borta på en kyrkogård låg han begraven. Och prästens hälsning började med orden I am very sorry to say. Farfar gick ut med brevet i handen. Han visste att farmor var i potatislandet, men han förmådde sig inte att gå dit. Han gick bakom fähuset, tog en runda kring stallet, gick över steniga ägor med gärdsgårdar omkring, såg ut över trakten där gårdarna låg spridda. Här gick han med dödsbudet i handen och ingen märkte hans plåga. Den gamla låg på knä i potatislandet. Slitet och de många barnsängarna hade gjort henne böjd. När hon fick veta att sonen var död hade hon inte krafter att resa sig själv. Far kom springande, hjälpte henne upp och borstade av henne mullen. Så ställde hon sig vid husgaven och grät. Efter den dagen gick hon som i en dröm. Så märkvärdigt tungt och tyst. Hur kunde glädjen bara försvinna och allting bli så tomt och ödsligt? Och nu var farfar död. Samma morgon han skulle vigas i jorden såg jag honom för sista gången. Kistan stod på bockar i vedlidret. Far tog oss med dit och lyfte av locket. Där låg han. När han levde var han också böjd. Nu låg han utsträckt. Detta var inte farfar. Ansiktet med den blåa skäggstubben var inte hans. Inte de verkbrutna händerna heller som liknade två träbitar. Det var inte samma händer jag så många månader sett göra upp eld i råspisen. Men här stod farmor lugnt och strök handen över hans stela ansikte. Hon grät inte. Sade inte att han farit till himlen, bara att han nu hade det bra. Hästarna rasslade i sina grimmor på andra sidan stockväggen och tuggade hö. I övrigt var det tyst kring den döde i kistan. Grannen kom in, helgdagsklädd och svart. Han såg konstig ut. Tidigare på dagen hade jag hört honom svära när han spände för hästen. Han får vila nu, sa han och lyfte på sin gamla hatt när han stod i vedlidret. Knallhatten. Eftermiddagen var blåkall. Kvicksilverpelaren stod på minus 30. Det rykte ur skorstenarna när de tre pojkarna traskade hem från byskolan. Det både grämde och förargade Johan att det som hade börjat så bra slutat så snöpligt. Nu skulle han väl till råga på allt bli en visa i halva socknen för den där förbaskade knallhattens skull. Övningarna för julfesten hade börjat bra. Lärarinnan äskade tystnad, gav ton och viftade med sin beniga hand igenom ett par, tre av de mest kända julsångerna. Vid den utkänta orgen i knuten trampade läraren bälginstrumentet så att maskmjölet yrde. Sedan bestämdes det att Johan skulle medverka i en sketch. Vad en sketch var för någonting visste inte Johan så noga, men när läraren och lärarinnan samtalat en stund gick det upp för honom att det var något extra fint. Läraren uttalade ordet flera gånger och sista stavelsen lät som när man spottar på en brännhet kakelugn. Det var en prost Johan skulle föreställa, och för att göra likheten så slående som möjligt uppmanade läraren honom att ta en stor blus på sig och stoppa en halmdyna innanför den. Det skulle göra susen, trodde läraren, och hoppades att den nya adjunkten skulle infinna sig till föreställningen för att beskåda sin förmans avbild. Bland faderns avlagda kläder hittade Johan en stor blus, men läraren kom på att det var något som ännu fattades. En knallhatt, gick det upp för honom. En skarp och svart en. Där hade vi det! Det visade sig att skomakaren som bodde tvärs över ån var den lyckliga innehavaren av en sådan hatt, och efter något dividerande lovade han låna ut den. Villkoret var att den återkom till ägaren i oskadat skick. Stassen var nu fullständig, men så tillstötte ett nytt och oväntat bekymmer. Änkan, Johans mor, var strängt religiös, och i kraft av pingstförsamlingen på orten förbjöd hon Johan att delta i föreställningen och skämma ut sig. En morgon när Johan gav sig iväg till skolan kom änkan ur kammaren med brev i handen. Det var till läraren och skulle ofördröjligen överlämnas. Hon sade sig också ha bett för Johan och att Herren nog skulle avstyra det syndiga tilltaget med teatern. Sådant hörde djävulen och hans anhang till, och de medverkande skulle brinna i eld och svavel på den yttersta dagen. När han gått några telefonstolpavstånd hemifrån fick han onda aningar. Det föresvävade honom att huvudrollsinnehavarens höga värv var i fara. Man kunde kanske se efter vad som stod i brevet. Han öppnade det och läste. Den som förför en av dessa mina minsta, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes ned i havets djup, stod det med vingliga bokstäver. Det lät hotande. Skulle världen gå miste om en framtida storhet bara för det här förbaskade brevets skull? Johan beslöt gömma det i pulpeten, fast besluten att glömma det tills julfesten var över. Den stormagda prosten skötte sin roll väl. Applåderna smattrade mot skolsalstaket när barnen tågade ut för att klä om. Runt om i bänkarna sträckte folk på halsarna, kommenterade och gissade vem som var vem. Det var inte utan att Johan kände sig lite stolt när han hörde smeddrängen säga: "Och prosten var bäst, precis som den där gamla ångvältskristus som vi hade i skriftskolan." Men sedan blev det annat ljud i skällan, och änkan påstod att det var synden som straffade sig. Då Johan gick för att samla ihop proststassen och ge sig iväg hem satt några halvvuxna pojkar i tamburen och flinade. Han trodde att de betraktade honom lite mer intresserat än vanligt, men det hängde väl samman med applåderna och berömmet. Var man en märkvärdig person så var man, och lite avundsjuka kunde man stå ut med. Det förhöjde bara stämningen. Han grep tag i knallhatten som låg där och gapade med fabriksmärket i kullen, och hepp, där stod han med brätten som en marknadskringla i näven. Kullen låg kvar på bänken. Pojkarna som satt och flinade hade gjort bruk av sina fällknivar. Skomakaren satt på sin trebenspall och piggade pjäxor när Johan kom in. Tvålbiten med instuckna träpliggar låg som en igelkott på skomakarbordet, och i spegelskärvan vid sidan om fönstret skymtade folk som kom och gick.
Det var ingen glad yngling som infunnit sig för att överräcka de båda hattdelarna till långivaren, och när förklaringarna var framstammade uppstod en pinsam tystnad. Skomakarens gumma gjorde stora ögon och hålet under näsan som var ämnat för intagning av föda förvandlades till ett smalt streck. Och vad i Jesu namn ska du nu ha till kyrkat på bröllop och begravningar, jämrade hon där hon stod vid hörnskåpet och synade eländet. Och den där som Åström skickade efter till året vi gift oss och som var så fin. En knallhatt ska man väl få ha fast man inte är rik, nystade hon ur sig. Skomakaren vände och vred så att skärkanterna skulle passa ihop. Det lär ju ska finnas någon slags lim, brummade han för att inte förlora sista ordet. Någon sorts handelsman sa att Jokesertus hette det visst och var från Tyskland. Men det blev aldrig någon limning av. Handelsmannen i bybutiken avrådde. Mycket hade den hört i sina dagar, men aldrig att någon skulle ha limmat en hatt. Skomakaren nöjde sig med beskedet, men till Johan sa han: Hälsa handelsman att hädanefter tar du hem 2 paket 5 blå pojkar i veckan istället för 1. Det andra paketet sticker du i trumhålet till vänster om farstutrappan så inte kärringen får reda på det. Lite arrende ska det vara för att pojkvasken ska sönder, fast ja, egentligen skulle det nog ha varit på käften. Gumman hade gått ut och nu strålade skomakarens ögon av vänlighet när han pliggade vidare. När det kom bud att skomakaren var död sade grannarna att han rökt ihjäl sig och det var kräftan som tagit honom. De sa också att han varit en blödig stackare som inte kunnat slå en häst eller ge ett koskräll en spark en gång. Och när dagstidningarna kommit med nyheter om krig och svält hade han gråtit. Men även om hans lungor blev förstörda var det kanske honom till hjälp ändå. För honom som under sin livslånga fattigdom inte fick röka 2 paket 5 blå pojkar i veckan utan att känna sig som en brottsling. Och den som inte kan läsa om svält och gräsligheter utan att tårarna rinner, han behöver komma bort från denna värld.
Samvetets röst. En kallklar höstmorgon med rimfrost i gräset gick Johan, hans jämnåriga kamrat och deras 2 yngre bröder till nyodlingarna på utskiftet för att släpa ris och stubbar från gräftlanden innan vintern kom. Pojkarna var faderlösa och det kanske var den omständigheten som gjorde att de liksom knöts samman av osynliga ödesband för att härda ut. Ni kan övernatta i ängstugan så får ni mera uträttat och slipper trampa fram och tillbaka, föreslog änkan, Johans mor. Utan större förväntningar på färdkosten såg bröderna henne stoppa ett par stenhårda blodbrödskakor och en skummjölksflaska i den bortgångna faderns gamla ryggsäck. Det skulle förslå i 2 dagar, medan hon, och klöv ett 1/4 kilos margarinpaket i 2 delar. Margarinet skulle de tillsätta vid blodbrödskoket, rekommenderade hon, och uppmanade dem strängeligen att hushålla med livsmedlen. Men Johan och hans jämnåriga kamrat hade gjort upp stora planer för en festmåltid. De hade vid åtskilliga tillfällen bevittnat hur byns bättre lottade inhandlade korv i butiken. Och det var inte utan att snålvattnet rann vid åsynen av korvkringlorna i bodetaket. Det var tröskningstid och några enmarksslantar som pojkarna fått av de rika bönderna i trakten för att de släpat halm undan bolagströskverket tyngde i byxfickorna. Nu skulle tillgångarna komma väl till pass. De beslöt socialisera kapitalet och köpa en halv korvstång att dryga ut det halvtorra, masktunga blodbrödet med. Johan underströk nogsamt för sin jämnåriga kamrat att detta var en investering som angick bara dem själva. Det var ju för egna surt förvärvade slantar korven inhandlats. Det var därför onödigt att de yngre bröderna skulle ha någon andel i den. I skriften stod förresten någonting om att man inte borde inleda sin nästa i frestelse. De beslöt därför att äta korven i hemlighet. Företaget började bra. Johan tillbringade en lång stund på knä i den halvskumma spisvrån
slamrade lite med kokkärlen och smällde trefoten på bordet. Sleva i er pojkar, vi som inte är så hungriga, väntar och drar en spader under tiden, uppmanade han. De yngre bröderna snusade besviket och rörde med skedarna i trefoten. Blev det så jävla tunt, undrade de. Och förresten, vad ska ni äta? Det här räcker i varje fall inte åt oss alla. Äsch, utbrast Johans kamrat. Bekymra er inte om det ni. Ta varsin brödhalva ur ryggsäcken och sätt en margarinklick på så går det bättre ned. Vi hittar väl alltid någonting åt oss att äta. Det är nog inte så noga med oss. Johan ställde två stenfat bakom spismuren och när det var tillräckligt mörkt viskade han något till kamraten som strax förde handen bakom vedbänken. När han drog handen tillbaka innehöll den en fällkniv och en bit korv. Några raska snitt och deras anrättning hade utökats med några korvskivor. Slänger på halmkärvarna en stund medan vi slafsar i oss lite, avledde Johan med adress till de yngre kamraterna och slog sig ner på vedbänken med fatet i famnen. Men prasslet och brådskan vid spisen väckte de två yngres misstänksamhet. Och bäst det var, fann Johan och kamraten två ögonpar riktade mot sig. Varför äter inte ni två vid bordet? Frågade den ena pojken. Johans kamrat hejdade skeden halvvägs till munnen och torkade sig med avigsidan av handen. Angår det er, svarade han argt. Ät ni nu bara så det knakar i blusarna och lägger inte i det här. Plötsligt glimmade stockvedsbrasan till och det blev ljust. Johan hade i misstag kastat ett korvskinn på glöden och steklukten spred sig i stugan. Har ni korv? Frågade pojkarna med en mun och spärrade upp ögonen. Det räcker väl åt oss också. Vad då för korv? Utbröt Johan med lodsad förvåning. Här i ödemärken finns väl ingen korv? Inte i helsike är vi sådana bolsjevikjävlar att vi inte skulle dela med oss. Johan sov bara korta stunder den natten. Stormen dånade i grantopparna och ven i skorstenspipan. Plåtspjället gnällde och pustarna som slog ned i spiskappan rörde om i askan. Det blev kallt i stugan och Johan hörde hur den jämnåriga kamraten jämrade och vände sig. De hade inte riktigt övertygande kunnat förklara sitt sällsamma uppträdande och korvdoften för sina bröder som hade vädrat och snusat kring spisen innan de lagt sig. Och Johan hade hört dem säga något om, nog har de väl sparat lite så också vi får varsin bit imorgon. Johan hängde med huvudet över sängbrädan och tittade på pojkarna som sov i den under halmlådan. De såg bleka ut i gryningsljuset. Där låg de nu försänkta i sömn, frigjorda från alla önskningar och begär. Och det var inte utan att Johans samvete stack upp en tagg i tystnaden. Stormen hade bedarrat himlen klarnade och månskäran hängde på rygg över skogskanten. Ibland bröt sig dess sken in genom rutorna och belyste pojkarna. Du kunde väl ha haft bättre vett din långa dras ut, predikade Johans samvete. Du som är äldre och själv bevittnat hur pingspredikanten nära nog åt er ur huset efter fars död. Stort bättre än Kain som slog ihjäl sin broder Abel är du inte din svinpäls. Bäste var gick månskäran i moln. Johan hörde att det prasslade i kamratens halmlåda. När han såg ditåt såg han denna tassa mot spisen i bara strumpfötterna. Varför sover du inte? Viskade Johan. Nej, det vill bara liksom inte bli av. Fryser du? Ja, nej, det kom bara att kännas så kallt innanför västen när jag tänker på de där små bobbrikoffarna i nedersta halmlådan. Det kunde nog ha räckt med varsin korvbit åt dem också. Någonting lossnade inom Johan. Han sparkade vadmalsrocken i fotändan, bände sin köldstelalikamen ur trälådan och snart brann i spisen. Kamraten plockade fram det överblivna korvlagret och snart puttrade det i trefoten. Pojkarna vaknade och satte sig kappraka i halmlådan. Vad helst går ni två på med mitt i natten? Frågade den ena. Kokar korv era lurifaxar, grinade den andra. Det räcker väl åt oss med? Lita på det era hackspettar, lyste Johan upp. Är ni lika kvicka i käften som när fingrarna plockar stubb så sätt igång? Den äldre kamraten singlade fyra stenfat på bordet och Johan sa. Hoppa i trasorna pojkar! Här ska spisas blodbröd och korv så ryggkotorna bågnar.
Själaringningen. Det skymde i stugan, modern tände oljelampan och gjorde upp eld i spisen. Nu var det över.
äntligen över. Sonens 30-åriga förnedring var slut. Inga handbojor mer. Inga rastlösa steg över kammargolvet. Hon drog en stol närmare spisen, tog boken och satte sig att läsa. Du låter våra dagar gå som en ström. De är och så som en sömn, liksom gräs, det och snarligen försvinner. Det där bittida blomstrar och snart förvissnar. Och på aftonen avhugget varder och förtorkas. Den gamla modern lade boken på spiskransen, knäppte de verkbrutna händerna och bad. Till dig jag ropar, Herre Krist, amen. Vattnet kokade i trefotspannan, men idag var det inte blodbröd i den. De svarta stenhårda hålkakorna hängde orörda på takspettet under de sotiga åsarna. Nu skulle hon inte behöva bryta några fler bröd. Bakom den plåtbeslagna dörren låg sonens lik på utdragssoffan under brudlakanet. Rentvättat, utsträckt och tunt. Det var inte mycket till innehåll trälådan som brodern spikat ihop skulle få äran överlämna till förgängelsen bland ris och stenar på fattigsidan av begravningsplatsen. Utsjungarna skulle väl komma och sända några toner som en sista hälsning på färden. Så spikas nu min kista fast, låt jorden kroppen täcka. Inte sedan den dagen sonen for till Amerika hade modern sett honom så fin som idag, då han låg lik på sofflocket. Sonen hade farit för att tjäna ihop till skulden för den lilla bit av fosterlandet som de bodde på, och till stugan och potatislandet bakom den. Men hans själ fick ingen ro. Där hemma väntade modern. Det blev morgnar och aftnar, snö föll och smälte ånyo. Modern längtade, nattlampan lyste och bredvid den låg bibeln och medicinflaskorna. Och så en morgon, när dagsljuset bröt in, var sonen hemma. Nu skulle modern ta igen det förlorade, vända sorgen till glädje. Men sonen kom med kronoskjuts i fångförarens kärra. Den unga man som reste bort var inte längre ung. Han återsåg sin barndomsby och sökte kända drag i länge sedan glömda ansikten. Allt var så välbekant, men var och när? Han såg på hemmets dörr. Det var en främlingshus. Han gick på gravgården och läste namnen på stenarna. Nej, det kunde inte vara. De levde ju nyss. Åldringar som vinkat adjö på liderbackarna när han reste. Hur kom det sig att deras namn var inhuggna på gravvårdarna? Och den gamla kvinnan med rynkiga pannan. Hon med de vissnade ögonen som läste ur boken varje kväll. Och som sade, ske Guds vilja. Vem var denna vänliga själ som han mindes dunkelt från sitt barndomsland? Många år hade gått utan att dåren hade visat sig. Grannarna hade ibland sett hans gråvita ansikte skymta bakom de gallerförsedda rutorna och rykten om upprörande vanvård började gå i byn. Men så blev allting annorlunda. En kväll i skymningen hörde de närmast boende grannarna ljudet av krossat glas och såg en tunn gestalt hoppa ut genom fönstret. Dåren hade slagit sönder rutan med plåtämbaret som tjänade som pisspotta och nu försvann han springande mot skogsbrynet i bara kalsongerna. Det sades att modern, den enda som hade hand med honom, rådde för olyckan. Hon hade ömkat sig över sonen och släppt honom ur dårkammaren för att värma sig framför fårisbrasan i stugan. Nu övermannades han av frihetslängtan. Spåret ledde alltså rakt mot skogen och fortsatte över en större mosse. Under en gran med djupt hängande grenar syntes fläckar i snön och skallgångsfolket som letade efter honom drog den slutsatsen att dåren villat sig där. Bortom mosskanten låg en öde stuga och där gav jakthunden skall. Spåren ledde visserligen dit, men de ledde också därifrån. Skallgångskararna förmodade att dåren övernattat i stugan och förundrade sig över att han inte hade frusit ihjäl. Ja, så han var ju så förbannat van att frysa, sa flera av dem och påminde varandra om att dåren de sista 15 åren bott i oeldat rum. Följande dag återbördade dåren från sin utflykt. En hästskjuts stannade framför trappan och två handfasta män i uniform bar in honom. När röken kort därpå bolmade svart bakom uthustaken visste alla i gårdarna vad det var fråga om. Broden brände den dödes sänghalm. Vinden låg på från gårdssidan och drev röken mot den sågtandade skogen och solnedgången. Modern satt vid stugfönstret och tänkte, sonens liv hade ju varit som en rök som försvann där bortom horisonten. Kammardörren var nu stängd och den fyrkantiga luckan i den som brukade öppnas när matorn sköts in var igenspikad. Brodern hade bestämt att när dåren var död skulle rummet han bott i renoveras. Järngallren skulle tas bort från fönstren och nya tapeter sättas upp. Sedan skulle kakelugnen som dåren rivit muras upp igen och allting skulle återgå till det vanliga. Han hade bra nu, tänkte den gamla moden där hon satt, återtog sin entoniga läsning och fingret som stannat på raden vandrade vidare. Det gör din vrede att vi förgås och din grymhet att vi så hasteligen hädan måste. Ty våra missgärningar sätter du för dig, våra okända synder i ljuset för ditt ansikte. Därför går alla våra dagar sin kos genom din vrede. Vi lyckta våra år såsom ett tal. Några dagar senare tog Johan cykeln ur stallsporten. Han skulle följa med grannarna för att på ett bestämt klockslag ringa dårens själ till Gud. Den gamla moderns bön hade ju gått i uppfyllelse. Hennes största bekymmer här i livet att den sinnesrubbade sonen skulle överleva henne var ur världen. Han behövde inte mer gå där hemma med oro i de dunkla ögonen. Nu återstod att få sonen i jorden och det fick bli på en vanlig arbetsdag. Annonsen i ortstidningen talade om att inbjudes endast på detta sätt och kaffebjudning i sockenstugan efter gravläggningen. Men nu gällde det själaringningen. Kyrkvärden infann sig i god tid, låste upp dörrarna till klockstapeln och undervisade hur ringningen skulle gå till. Sedan uppmanade han ringarna att efter fullgjort värv låsa efter sig och lämna nycklarna tillbaka på återvägen. Luften var hög och klar och när de två fått upp tornluckorna började de sitt ensliga klämtande. Från sin plats kunde de iaktta hustaken långt under sig. Röken steg rak och blå ur flera skorstenar och grannen som ringde i storklockan hoppades att dårens själ nu var i himmelen. Gud skulle säkert räkna honom hans lidande i denna världen till godo och ge honom upprättelse i ett kommande och bättre liv. Vad skulle annars en evig himmel och en rättvis Gud vara till för? Det sa sig grannen ha Nya testamentets ord på och läste någonting ur minnet om att de sista här i världen ska bli de första i himmelriket. När klockorna slutat domla och klangen förtonat gjorde de sig beredda att fara hem. Grannen som låste dörrarna efter dem påminde sig fortfarande olika liknelser. Nu talade han om de anförtrodda punden. Den som fick mest förvaltade dem så att han fick det dubbla igen, sa han. Men den som fick minst, han var så rädd om det lilla han fått att han gick bort och grävde ner sitt pund. Men Arne hade ju inte fått något pund, varken att förvalta eller att gräva ned. Vad kunde vår Herre ha att säga en sådan som Arne på den yttersta dagen? Det sade sig grannen ha grubblat på och trodde sig ha svaret. Du var hungrig och husvill. Du var naken och sjuk i fängelse, skulle Herren säga till honom. Men nu är du här, Arne Johannes, du som satt inspärrad i dårkammaren i 20 år. Gå in i din faders boningar. På hemfärden tog de vägen förbi gravgården. Bortom den ödsliga järngrinden syntes en nyskottad lerhög bland lutande kors och mossiga stenar. Dit skulle dåren föras dagen därpå för att bli jord igen.
Plikten och samvetet. En senhöstkväll när blåsten klistrade den stora gårdsbjörkens gulnade löv mot fönsterrutorna satt Johan i kammaren och läste läxorna. Bäst det var hördes en duns mot stugväggen och när han tittade ut såg han en svartklädd gestalt ställa cykeln ifrån sig vid farstutrappan. Strax efteråt hördes någon i dörren till storstugan och en röst. Hallå? Är det någon inne här idag? Men Johan svarade inte. Han hörde vem det var och anade vad det var fråga om. Kvällen innan hade det hållits bönemöte i stugan och den tillresande predikanten som lett tillställningen hade utfäst sig att besöka en olycklig människa i utkanten av byn. Det ryktades att mannen i fråga led de ohyggligaste samvetskval och endast den allsmäktige kunde ge honom friden åter. Och eftersom predikanten ville bringa ljus och klarhet för de vilseförda och förtappade ville han inte försumma tillfället. Tid och plats bestämdes och Johan hörde med stor förvåning att det var någon där inne i stugan som föreslog honom till vägvisare. Det var han måttligt intresserad av. Han hade hört fadern berätta att samvetskvalen kom sig av att mannen mot särskilda förmåner for omkring efter inbördeskrigets slut och avrättade fångna rödgardister. Sågställaren på ångsågen i kyrkbyn var den givna ledaren för avrättningsplutonen och de som valts ut ansågs lämpade för uppdraget. Finns någon här inne? Återkom rösten efter en stunds tystnad. Men Johan aktade sig för att svara även denna gång. Han kurade ihop sig bakom kakelugnen och hoppades att predikanten skulle ge sig iväg. I värsta fall kunde man väl hasa sig till sofflocket och låtsas sova, föreställde han sig. Och så, efter en stunds väntan, hörde han med stor lättnad hur dörren stängdes, stegen ledde predikanten genom farstun ut på gården där han avtecknade sig som en mörkgrå skugga bland gårdsträden. Och nu ryckte minnet upp händelser som Johan helst av allt ville glömma. Mannen med samvetet hade samlat de större pojkarna på vedbacken för att demonstrera sina färdigheter. Utrustningen bestod av en uppstoppad hösäck fäst på en påle och den skulle föreställa den lede fienden ryssen. Utbrottet var kort men kraftigt. Först några fjädrande steg till sidan, så ett plötsligt utfall och illvrål medan bajonetten stacks in, drogs tillbaka och vreds om så att halmtapparna yrde. Ett avslutande slag med gevärskolven krossade slutligen den avsnörda delen som föreställde huvudet. Och fast det nu var över ett år sedan mindes Johan med stort obehag mannens flin och kamraternas hånskratt som skallade mellan uthuslängorna när han smög sig därifrån. Man ska inte skära halsen av andra för att själv få leva, sade fadern. Men nu var fadern död och Johan satt ensam i kammaren. Plötsligt återfördes Johan till verkligheten av en dörrsmäll och plåtskrammel i farstun. Modern kom in från ladugården och ställde mjölkkärlen ifrån sig. Dörren till storstugan skrek på sina gångjärn. Två röster, av vilka predikantens var en, blandades och Johan hörde modern säga: "Jaså, men då var han åtminstone inne då jag gick till fähuset. Jag ska se efter." Tunga steg kom golltiljorna i stugan att jämra sig och bäste var stod modern i kammardörren. Varför sitter du här i mörkret? Frågade hon. Och predikantens röst sekunderade. Och svarar inte ens på tilltal om någon är hemma i huset. Han blev nu lite tungsint och undrig av sig pojken sedan far hans gick bort, ursäktade modern sig. Jag råkade slumra lite, ljög Johan och slingrade sig med att han inte mådde bra när han fick reda på vad det var fråga om. Nu tar du blusen på dig och följer med predikanten som vägvisare, bestämde modern utan förbarmande och nämnde mannen med det dåliga samvetet vid namn. Ta segertoner med dig om pastorn vill sjunga en sång. Ackorden finns inskrivna ovanför texten. Och gitarren står i knuten. Johan lydde motvilligt. Ett par gånger försökte han med invändningar men blev avsnäst med hot om uppfostringsanstalt eller arbetsinrättning. På spikar och knaggar innanför farstudörren hängde faderns efterlämnade kläder och Johan kände dem bara allt för väl. Efter begravningen hade han natt efter natt smugit ned från vindskammaren med gråten i halsen och gått igenom fickor och skrymslen på vartenda plagg i hopp om att hitta ett budskap till tröst. Han önskade en förklaring till varför fadern tagit till den förtvivlade sista utväg, självmordet. Men varje gång fick han lika besviken återvända till vindskammarens ensamhet. Allt ska man nu ge sig in på också, gnällde predikanten misslynt när de traskat en stund. Men i detsamma svängde avtagsvägen och den grådaskiga siluetten av mannens stuga avtecknade sig i skogsbrynet. Ett blekrött ljus fladdrade på några vildvuxna bärbuskar utanför och vindflöjeln på vedlidret jämrade sig. När de kom närmare blev de varse att skenet kom från en oljelampa i fönstret. Så karstackaren har inte ens elektricitet i huset, förvånade sig predikanten. Eljest hade vi nog resonerat om hålla väckelsemöte i stugan sedan jag väl renat hans dåliga samvete. Den som är frälst är befriad från allt. Fick du segertorna med dig, pojk? Johan kände på blusfickan och bekräftade att sångboken var med. Bra, då går vi in då. Det gäller bara att liksom hålla en liten föreläsning som bevisar skillnaden mellan krig och uppror och fred, avslöjade predikanten. Dråp i hastigt mord bestraffas med tukthus i fredstid, men i krigstid är det hjältedåd. Så enkelt är det. Han hade en tidning som hette Fram i paletåfickan och Johan hade hört morden säga att det var någonting som stod i den som ingett mannen samvetsbetänkligheter. Och det var allvarligt. Man säger, häll dig Kristus, välsigna våra fanor och hjälp oss att slå ihjäl våra fiender, hade det stått i tidningen. Och predikanten hade blivit mycket upprörd när han läst det. Guds frid i stugan, hälsade predikanten när de steg in, och efter att ha presenterat sig själv och talat om vem han hade med sig som vägvisare kom han fram med sitt ärende. Jaså, ja visst, föll mannen predikanten i talet. Pojkens far kände jag ju från förr. Han var ju med i frihetskriget han också, fast vi hade liksom lite olika uppgifter. Han släpade hem sårade och begravde döda, medan jag hörde till dem som tillverkade kistorna och höll gravgrävarna igång. Så är det, förmodade predikanten och såg besvärad ut. Var och en har sin uppgift här i världen. Det hörde ju så att säga till krigets vardag, och sådant ska man väl inte behöva gå omkring och ha dåligt samvete för. Men sedan då vi väl segrat blev det annat av, fortsatte mannen utan att låta hejda sig. Eknäs, Hennala, Filppula. Fan vad vi slog ned dem där i fånglägren. Kanske inte mer än rätt åt dem, förmodade prästen. Vad människan sår skall hon och skörda, står det ju i skriften. Och bra gick det den första tiden, fortsatte mannen. Hornmusik och välkomsttal på järnvägsstationen. Segerparad i Vasa. Medalj fick jag också, men den tog jag ned för någon dag sedan. Det knotiga fingret pekade på en bleknad fyrkant på tapeten. Se, det börjar riva och slita här inombords, återtog man efter en stunds tystnad. Ibland trodde jag hjärtat skulle stånga sig ut ur bröstkorgen när jag riktigt började fundera. Se, de kom några stycken arbetslösa hamnarbetare förra vintern från Yxpila som anvisat skogsjobb. Vi satt nu där i granngårdens lillstuga och rökt och bjöd varandra på tobakkvällarna. Och bäst vi satt där berättade en av dem att far hans blev skjuten i en sandgrop på Kokkolaåsen. Och då så kom jag ihåg. Vi mejade ned tre finnar och den jag fick på min lott slet upp rocken och pekade på bröstet och skrek: skjut här din satans slaktare! Då jag kom hem tog jag ned diplomet och stoppade medaljen i spisen. Men lika förbannat river det i bröstet fortfarande. Det gick liksom inte att muta samvetet med träpengar. Men kära broder, sade predikanten mild i tonen, inte ska väl du behöva antastas av samvetet för att du uppfyllt din medborgerliga plikt. Ogräset måste ju rensas från vetet innan vi fick fred i landet, och någon måste ju göra det också. Plikt och plikt, vad är det för en underlig plikt? Höjde mannen rösten och ögonen stack som tändknappar. Detta märkvärdiga ord som avklipper alla betänkligheter försvarar allt. De nikotinfärgade tandpiggarna grinade bakom den svarta skäggstubben och handen som sökte tobaksasken i blusfickan skakade som i frossa. Fy fan,
Parsalsta,
ursäkta mig pastorn, men det blir nog inte så mycket att sova av på nätterna nu för tiden. När man ligger och stirrar i nattmörkret så återuppstår de här minnena av raglande gestalter med kulhål och blodiga trasor, och det blev rätt många, det ska jag säga här. Nå, lugna sig. Se, i krig ska man inte tänka så mycket, intygade predikanten. En bra soldat ska inte tänka. Han ska lyda, för annars är han ju inte någon bra soldat.
Så har det varit från tidens begynnelse och så kommer det att förbli. När befälet tänkt färdigt åligger det soldaten att slåss. Man måste hålla begreppen isär, annars råkar man lätt i konflikt med det där vi brukar kalla samvetet. Predikanten slog avslutningsvis svartboken i bordet så att det sotiga lampglaset vickade till och lågan flammade klarare av den oväntade syretillförseln. Och sedan han i Jesu namn löst mannen från sina synder tackade han Herren med hopknipta läppar och vände sig till Johan. Vi tar sången om David som slungade bäcken sten och fällde jätten Goliat helt allen, sade han och tog i så det knakade. Några år senare hittades mannen död i vedlidret. En armslång repstump hängde från taknocken, ett rostigt gevär stod i knuten och bajonetten var instucken i väggen. Kommunen betalade den enkla träkistan. Inför den och inför den som låg i den uppehöll sig prosten med några enkla ord med vilka han manade till efterföljd. Det var pliktens man som gått bort, sa han, och hoppades på många efterföljare som i likhet med den avlidne var villiga att ställa sig till förfogande när fosterlandet kallade.
Taklagsfesten. Redan tidigt på morgonen började den låghalta lagerkaren som upphöjts till arbetsledare linka omkring och anvisa ställen där de tillfälliga borden kunde ställas upp. Taket på sjuvåningshuset var färdigt, men festen skulle hållas i källaren. Där bland rivningshögar och skräp skulle röjas utrymme för arbetarborden som bestod av några hastigt hopspikade bockar med bräder på. Men längre bort, i skydd av två pelar och belyst med färggranna lampor, stod ett mindre bord försett med vit duk och belamrat med allehanda blänkande verktyg för intagning av föda. Det var avsett för stadens herrar och inbjudna gäster som så småningom skulle anlända för att begapa huset och berömma varandra för det goda resultat som arbetarna åstadkommit. Mitt på bordet stack några flaskor upp ur en iskaraff. Klockan i kyrktornet slog två. Arbetsledaren tog ner rörstumpen och gav triangeln i knuten några slag. Taklagsfesten hade börjat. Entreprenören hade lovat 2 timmars uppehåll i arbetet och arbetsledaren kungjorde det med hög röst. Nu gällde det bara att försöka uppföra sig som folk och inte förivra sig. Beräkningarna gick ut på 2 flaskor pilsner och 1 smörgås till var och en. Det borde alla lägga på minnet.
Hör på den kanaljen, skrek en rödbrusig karl. Fan så kvick du är i fötten. Bara du får höra om en köttslamsa på en brödbit för fattiga satar. Annars bryr det dig inte om någonting. Allra minst om hur vi har det. Svalt vi så ihjäl på stället.
Hör på den, brusade arbetsledaren upp. Ni har varit i stan efter brännvin.
Sa jag inte just att ni inte skulle skämma ut er?
Var har du kamraterna? Jag tyckte de stack till stan, de med.
Tvätta trynet lite så ser du bättre du också, röt karn tillbaka. Kamraterna tyckte väl det blev för torrt, så de for till stan efter brännvin.
Men nu kom bryggeribilen och stannade vid trottoarkanten. Pilsnerkorgarna bars in och de mest företagsamma lade strax beslag på dem. Några tog fram slidknivarna, bände upp patentkorkarna och lät flaskorna försvinna i byxfickorna. Och så anlände entreprenören med sällskapet som skulle gå husesyn. De hade förberett sig med besök på ett av stadens finaste hotell där de skålat så att deras ansikten hade undergått en sällsam förändring.
Tog du papprena med dig?
Vände sig entreprenören till skrivaren när alla satt sig och tystnad uppstått. Arbetsledaren klingade i glaset och entreprenören reste sig.
Ärade närvarande!
Ett flat skratt hördes bakom cementpelaren där en flaska blänkte till i lampskenet.
Ärade närvarande! Vilken jävla sirapsräv! Hörde ni hur mild han var i tonen nu då? Tyst där borta!
Röt entreprenören vänd mot arbetarborden.
Håll käften själv! Den som ytterligare stör vår festliga samvaro kommer att avskedas omgående,
stormade entreprenören.
Betänk detta i dessa arbetslöshetstider. Vad säger han? Så vi skulle inte råkas mera då. Hörde ni vad han sa? Det är väl inte så stor förlust. Livet är långt och sånt som arbete hinns nog med. Men fortsätt nu och låt käften gå som en brynsten. Ärade närvarande, började entreprenören på nytt och nu med större framgång. Han erinrade om hur länge byggnadsfirman befunnit sig i kamp för bostadsbristens avskaffande. Årtal, siffror och statistik rann ur honom som när man skakar en potatissäck. Tidigare veckan hade han bevistat 2 taklagsfester och detta var den tredje i ordningen. Och han frågade sig hur mycket pengar det egentligen rörde sig om som han tillförde arbetarnas strejkkassor. En del av det arbetarna förtjänade gick ut i fackföreningsavgifter. Konsekvensen av detta bestod enligt entreprenören så att säga i att han sparkade sig, ja om uttrycket tilläts, sparkade sig själv i arslet. Här avbröts entreprenören av applåder från stadsherrarna och sina vänner. Scenen var så tacksam och triumfen så stor att den krävde en stunds uppmärksamhet. Arbetsledaren linkade omkring med en cigarrlåda under armen och en tjock cigarr i käften. Ge mig den här så ska du få en tyamies istället, tillrådde en röst från arbetarborden. Du kan ju allt behöva liva upp minnen från den tiden du stod i stolplidret och delade ut skyfflar och järnstänger. Entreprenören tog ett glas vatten, stödde sig mot bordskanten och påkallade allmän uppmärksamhet. Mina herrar. Han öppnade en flaska fortare än han ämnat så att korken small och vätskan sprutade mot taket. Vet någon egentligen vad det kostar i reda pengar att driva en sådan firma som den här? Jag skulle kunna läsa upp årsberättelsen men avstår för att det bara är vi runt detta bord som begriper någonting. Ett exempel på verkligt kunnande kan jag dock föredra. Jag vill avskaffa strejker och arbetslöshetsunderstöd. Medicinen är enkel. Här gjorde entreprenören en svepande gest mot arbetarborden. Förminska brödknallarna och bort med understöden så blir det lugn i arbetarkojorna. Blir det lagom tomt i matskåpen så tänker nog arbetarna sig för innan det blir tal om strejk. Och förresten, stiger arbetslösheten så upplöses strejken av sig själv. Vi skickar efter arbetslösa så får de som gått hem strejka bäst fan de vill. En applådoska avbröt talaren. Cigarrerna som slocknat tändes på nytt och glasen fylldes och så erinrade entreprenören sig att någon av gästerna också borde få ett ord med i laget. Jag överlämnar här med ordet till stadens byggnadschef, sa han. En blek och magerlagd kar med hängmustasch reste sig vid bordsändan och tog fram ett papper ur bröstfickan. Jag ska inte trötta ut er i onödan, började han. Föregående talare uppehöll sig vid arbetarna och deras villkor och jag vill ytterligare förtydliga något innan jag övergår till annat. Den tiden nu förbi när arbetaren ansåg att stugan i skogsbrynet med några enrisbuskar omkring var ett himmelrike. Den hälsades som en uppenbarelse från en ljusare och gladare värld. Ett mål att uppnå innan man lades i graven. Tak över huvudet medgav den sanna friheten att ingenting äga och ingenting önska gör människan oåtkomlig för ödets värsta slag. Det är denna egenskap arbetarna förlorat i moderna tider. Arbeta och försaka står det skrivet och dithän måste arbetarklassen på nytt om det ska bli någon ordning här i landet. Och som arbetsgivare är det vår plikt att hjälpa dem till denna anspråkslöshet. Det är ingen konst att försaka, bara vi inte ger dem någonting. Sedan övergick chefen via några välsvarvade fraser till att tala om byggets finansiärer och stadens tomtpolitik. Han visste också berätta om mängder och priser på spik och cement. Det hade inte gått föraktliga mängder av den sorten. Lade man där till de uppskruvade lönerna var det ett rent under att det byggdes några hus alls. Men samarbete mellan ansvarskännande medborgare har alltid funnits, sa han. Och som tecken på det ville han på stadens vägnar överräcka ett cigarettetui i silver. Resten fick anstå tills han skulle inviga den nya pålkranen samma eftermiddag. Men så brakade stormen lös från oväntat håll. Den låghalta lagerkaren som lyfts upp till rang och värdighet av arbetsledare insåg plötsligt i ljuset av brännvinsångorna sin betydelse. Entreprenören hade visserligen bara tillsagt honom att sköta cigarrlådan, tillhandahålla eldon och röja undan tomflaskor. Men ingen skulle lämnas i den uppfattningen att han bara var någon sorts tillfällig dräng i huset. Han växte och svällde. Först nu insåg han sin verkliga betydelse. Förresten, drog han sig till minnes, hade entreprenören som ung och grön praktikant passat upp honom när han murat någon skorstenspipa på landet. Det grämde och förargade honom efter ett par besök bakom cementpelaren där brännvinsflaskan stod, beslöt han påminna entreprenören om sin närvaro. Han hävde sig upp från sätet, grep tag om sin arbetsgivares kravatt och skrek: "Jävla trasa du har under hakan!" Han ryckte till så att ena kravatthalvan blev kvar i handen. Den andra hängde snett över axeln. De båda kämparna reste sig samtidigt. Det skramlade av porslin och en sockerskål föll i golvet. Kraftmätningen pågick en stund utan annat resultat än att två kullslagna färgburkar och en kimrökskagg välte och gav ifrån sig en elak lukt. De hade målarna ställt ifrån sig hastigheten. Johan hade otur. Som bilägare fick han uppdraget att frakta hem den låghalta. Han är väl i Jösse namn inte mer än en människa heller, utbrast den efterskickade kanslisten när Johan gjorde invändningar. Strax efteråt kom två handfasta byggnadsarbetare ut med den låghalta mellan sig. Den ena öppnade bakdörren och den andra tryckte in honom och gav honom en spark i finalen. "För fan, vilken dynghög", utropade de och slog igen bildörren med en skräll. En bit utanför stan kom en ynklig röst från baksätet. Den talade om att en låghaltig mådde illa och att Johan omgående borde stanna, för nu måste han ut. Och när Johan stannat bilen hördes befriat skval från stenmuren som den låghalta lutade sig mot. Färden fortsatte med ett par tre uppehåll av samma art och bäst det var kvicknade fyllot till.
"Fick du husnumret jag skulle till?" frågar han. "Det gula tvåvåningshuset strax förbi Metviken. Nummer 7 till vänster om avtagsvägen. Men lyser det i tredje fönstret från gaven räknat behöver du inte köra ända fram. Då sitter kärringen och väntar med psalmboken i näven beredd att skälla och leva fan."
Johan skyndade vidare, körde över en mindre träbro, förbi två avtagsvägar, men bortom den tredje låg några äldre kåkar utspridda i landskapet. Bakom leråken stack det mest förfallna huset upp sin silhuett och där lyste det ett av fönstren.
"Jävlar, terrängen är allt uppe ännu", konstaterade den låghalta när han vevat ner sidorutan och tagit en överblick av läget. "Då gör vi så att du vänder vid avtagsvägen där borta. Jag går den sista biten. Det är onödigt att hon ser varifrån jag kommer. Vad fan angår det henne?"
Och Johan såg sin medbroder linka iväg, rakt över den nyplöjda åken och ut på vidderna. Leran fastnade i stora klumpar på galoscherna och flera gånger stod han på näsan i gyttjan men kravlade sig upp igen och fortsatte på sviktande ben. När Johan följande morgon satt vid köksbordet och skalade potatis kom grannen in. Han drog en stol till bordet, skuffade skalhopen åt sidan och viskade till Johan:
"Hör du, inte råkar du händelsevis ha några löständer i bilen?
Det var en kärring som ringde och skällde. Förbannat arg var hon, påstod att det var du som skjutsat hennes fyltratt. Hon hotade med polis om du inte skaffat tänderna tillbaka." Johan blev lång i synen.
Här låg förklaringen till före detta lagarbetarens sällsamma förändring.
Johan hade visst lagt märke till att talet blivit lite suddigt sedan lagerkaren lättat sitt innanmäte och stigit på igen. Men det trodde han var brännvinets fel. Även ansiktets förvandling tillskrev han den skumma gatubelysningen. Kinderna urholkades, näsbenet böjdes och de blå lila läpparna försvann under det. Den nya dagen började dystert. Arbetsledaren var försenad och det låg något av begravningsstämning i luften. Han svarade inte på tilltal och var gång någon såg mot hans håll hostade han och vände bort huvudet. Arbetarna sågade och spikade och där gick deras förman tandlös omkring och linkade. Ett par timmar hade de arbetat när dörren öppnades och grannen som besökt Johan kvällen innan kom in. Finns här någon som förlorat sina löständer? Frågade han. Stack näven i rockfickan och slängde lösgummen på brädhopen. Här finns ett par för den som vill prova. Men tre av piggarna är borta. En bil har kört över dem så de behöver repareras.